Med svaga steg och dålig balans, klädd helt i svart och med gitarren i ena handen, ställde sig Johnny Cash bakom scenen. Han hade inte varit så här nervös sedan han stod framför Sam Phillips och skulle sjunga för en karriär många år tidigare. Nu var han nervös för en helt annan anledning. I över 6 år hade hans karriär varit i ett konstant krisläge. Hans privatliv hade rasat ihop och denna morgonen hade han tagit mest piller någonsin på samma stund. Han visste om att denna konserten han hade framför sig nu, det skulle vara avgörande. Sliding Doors, vinna eller försvinna. Om han inte levererade nu, ja, då skulle han nog aldrig kunna ta sig tillbaka. De senaste 8 åren, alltså hela 60-talet egentligen, hade varit som en stor dimma. Han hade missat massvis med konserter och därmed skadat sitt rykte rejält och gått miste om miljoner. Dessutom hade han på grund av sin ekonomiska situation i sin skilsmässa tvingats överlämna 50% av alla framtida intäkter, men på i princip alla hans stora hits till sin exfru Vivian. Om 15 sekunder skulle Johnny Cash upp på scen framför hela Folsom State Prison. Det finns många myter och helt enkelt påhittade historier som cirkulerar kring Johnny. Men en som alltid verkar vara konstant är den att han vid sekunderna före framträdandet på Folsom Prison var mest nervös någonsin. Men när han sedan klivit upp på scen och faktiskt sett in i ögonen på fångarna, då skulle han, eller allt egentligen, vänt 180 grader. Det ska ha varit som att det tyngdtäcke som legat på honom länge ska ha lyfts bort just av de signalerna fångarnas gemensamma 2000 ögon gav honom vid just den stunden. All nervositet skulle helt enkelt försvinna. I inspelningen och slutliga livealbumet som skulle komma att bli legendariskt, där kan man höra inträdet på scen. Hugh Cherry går ut på scenen efter en uppvärmande akt. Han säger till publiken att han behöver deras hjälp. När John kommer ut här på scenen, då kommer han säga hej. Det är då ni ska reagera. Det är väldigt viktigt att ni inte reagerar när han vandrar ut på scenen. Ni ska reagera när han har sagt hej. Förstått? Och sen då sekunder senare hör man ett par tunga skor burit av en man med svaga steg och dålig balans, klädd helt i svart och en gitarr i ena handen, vandra fram till mikrofonen. Efter en kort paus säger han: "Hello, I'm Johnny Cash." För att sedan i ett unisont publikjubel börja spela den låt han sedan tidigt 50-tal på flygbasen i Landsberg. När han skrev den då hade velat spela för just denna publiken på just detta fängelset. Historien blev skapad då, det skulle också förändra Johnny Cash karriär. En sak som är så självklar men som ändå upphöjer albumet med 25% är just att man har lämnat kvar allt prat och skämt från scenen. Alla interaktioner med fångar och till och med högtalarsystemet på fängelset kvar på det slutgiltiga albumet. Det är inte bara en konsert, det är en händelse. Och som jag sa, egentligen ända sedan han såg filmen Inside the Walls of Folsom Prison på militärbasen under 50-talet hade han varit ovanligt fixerad med platsen. Han skrev sin första riktiga hit om fängelset och började långsamt drömma om att uppträda Folsom Prison Blues på Folsom State Prison. Men det blev aldrig av. Tiden gick. Han skulle komma att göra några fängelsespelningar under 60-talet. Och då också med framgång. Sen Quinn bland annat. Det var egentligen hans managers idé med ett livealbum på ett fängelse. Detta var, om inte sista livlinan, i alla fall en av de sista livlinorna han kunde tänka på som kunde vända Johnnys dykande försäljningssiffror. Så han ringde Senkuen där Johnny uppträdde flera år tidigare. Men ingen svara. Och i ett letande bland möjliga fängelser som skulle passa mindes han hur då Johnny själv förklarat hur mycket han skulle vilja spela på Folsom. Och när han ringde blev han ändå bemött med öppna armar. Det skulle nog inte vara ett problem, fick han höra. Så detta var verkligen ingen inplanerad, noga konstruerad plan. Utan det blev Folsom State Prison eftersom de var de första som svarade i telefon. Men trots att det inte var noga konstruerad karriärsplan så tvingade cheferna och Johnnys manager honom att ta denna spelningen på absolut största allvar. För de förstod allvaret och konsekvenserna om det skulle misslyckas. Johnny var fortsatt inne i det absolut mörker som var hans drogmissbruk. Och det såg inte ut att bli bättre. Snarare tvärtom. Men för att signalera att man tog det på absolut allvar checkade man in på El Rancho Motel 2 dagar före spelningen och genomförde då flera repetitioner. Något som i stort sett inte hände med bandet och Johnny. Och det var två egentligen märkliga saker som hände under den vistelsen. Och den första var att Kaliforniens guvernör stannade förbi för att visa uppskattning för engagemanget och hur det lät. Och han var mycket imponerad. Karin, vet du vem som var Kaliforniens guvernör under denna tiden?
Hur ska jag veta detta? Det var väl 1968 eller någonting.
Kom igen, tänk bara.
Nej, du Arvi, jag tror inte jag kan säga
en enda. Du försöker ju inte ens.
Jag tror inte jag kan säga en enda guvernör även idag i USA.
Nej, det kanske är lite svårt, jag vet inte. Men du kommer nog känna att det känns självklart när du hör det. För det är ju såklart USAs 40:e president Ronald Reagan. Men den andra lite märkliga saken som hände var att när de var på den andra repetitionsdagen, alltså dagen före spelningen på Folsom, då kom Johnnys vän fram till honom och hade en bandspelare i handen. Lyssna här, Johnny. Det finns en låt här som heter The Greystone Chapel, sa han. Den är skriven av en inlåst fånge här på fängelset som har skrivit den just om kapellet inne på Folsom Prison. Och som ni hade kunnat tänka er blev Johnny fruktansvärt nyfiken. Han hade ju själv skrivit en låt om att vara fånge på Folsom Prison. Men nu skulle han få lyssna på en låt skriven av en faktiskt fånge som kommer att sitta i publiken imorgon. Så han lyssnade och förstod direkt att han var tvungen att lära sig den. Det var klart att de skulle spela just den låten dagen därpå. Så han stannade uppe nästan hela natten och lärde sig låten till, inte perfektion, men så att han kunde den utantill. Men låt oss gå till början av konserten. Efter de första sekunderna av Folsom Prison Blues förstod Johnny, men också alla runt omkring, att detta skulle bli succé. Trots att han hade tagit sin största dos av självmedicinering den morgonen blev adrenalinet från publiken tillräckligt då för att börja lyfta Johnny från marken. Det är ju uppenbart vid de första låtarna att han styrs av ren glädje och adrenalin. Men jag menar, absolut favoritlåtar måste nog vara Cocaine Blues, skriven av T.J. Arnold. Och det var under 40-talet, men på fängelset just denna dagen var det som att texten kom direkt ur Johnnys hjärta. För den kan ju appliceras på honom helt och hållet egentligen. För både vi, men också publiken, känner ju till Johnnys arrestering i El Paso några år tidigare. Och nu sjöng han ju om att rymma över gränsen och ta droger och allt sånt.
I låten sjunger ju Johnny att han blev, eller när han blev arresterad då, så var han klädd helt i svart.
Mm-hmm.
Är det någonting han har ändrat i efterhand eller?
Nej, faktiskt inte. Att T.J. Arnold hade skrivit låten, just så, var bara en ren tillfällighet. Och tacksamt för Johnny, för han fick ett stort jubel vid just den raden. Men sen, efter många låtar och en rejäl uppvärmning, var det dags att köra låten som var skriven av en av fångarna själv då. Och där satt han längst fram, karriärsrånaren Glenn Shirley. fånge A5979-5C som skrivit låten som Johnny hade lärt sig under natten, som han för första gången hörde dagen före. Nu, efter låten Green Green Grass of Home, kan man höra på albumet hur han förklarar hur en av dem har skrivit nästa låt och hur mycket han hoppas att han kan, citat, make your song justice, Glenn, we'll do our best. Och textraden är ganska, det är ganska fin låt. Den går så här: inside the walls of prison my body may be, but my Lord has set my heart free. There's a grey stone chapel here at Folsom, a house of worship in this den of sin. You wouldn't think that God had a place here at Folsom, but he saved the soul of many lost men.
Blev det uppskattat då?
Ja, men det får man säga. Alltså, Johnny fick också möjlighet att träffa Glenn Shirley efter konserten och både visade liksom uppskattning för honom. Men de uppvisade uppskattning för varandra, kan man säga. De skulle faktiskt komma att hålla kontakten och bli bra vänner. Det många inte vet om den historien är att Johnny faktiskt följde upp och hjälpte Glenn till ett inspelningskontrakt lite senare. Och många påstår att Johnny såg sig själv i Glenn. Utanförskapet, missbruket och den artistiska viljan, kan man säga. Han kände sig tvungen att ta hand om honom, helt enkelt. Ironiskt nog, under den period som han inte kunde ta hand om sig själv, som i princip hade samma problem liksom. Det hade nog många amatörpsykologer kunnat analysera närmare. Jag vill ändå poängtera att Glenn inte var någon galen mördare eller ond mästertjuv. Han var mer av den lågbegåvad natur liksom. Det finns ett känt rån han gjorde på en glassfabrik i Burbank med en leksakspistol då, där han fick med sig dryga 200 kronor. Så inte superlyckat. Men under början av 70-talet, i samband med att Johnny gav honom skivkontraktet, blev han också förd till ett fängelse med lägre säkerhet. Där skulle han få möjlighet att göra sitt eget live-album på ett fängelse då, där han bland annat framträdde med Greystone Chapel. Och det är en väldigt vacker historia, till stor del tack vare Johnny Cash. Men det är synd att den inte slutar där, för efter det blir det lite mer tragiskt. För Johnny låter också Glenn hänga med på hans framtida turnéer. Men då blir det tyvärr för mycket för Glenn. Han hade levt i fängelser i majoriteten av hans vuxna liv och hade helt enkelt svårt att uppföra sig. Så trots att han var kvar på Billboard-listorna i landet, så började han hota bandmedlemmar, stjäla saker och vara allmänt obehaglig. Så Johnny hade inget annat val än att bryta kontraktet med honom. Och kontakten. Och efter det föll han in i en spiral av missbruk och levde längre perioder i en övergiven taxibil. Glenn Shirley levde inte många år till efter att, påtänt som fan, mördat en annan människa. Ska han ha varit bestämd på att han absolut inte skulle tillbaka till ett fängelse. Så han tog sin pistol och sköt sig själv i huvudet. Och Johnny Cash betalade begravningen. Men låt oss inte lämna konserten än. En viktig del är såklart den när Johnny och June uppträdde tillsammans. Det är den nya versionen av Jackson som blivit en succé på radio och som de gör så unikt tillsammans. De gör också I Got a Woman tillsammans. Och här får man ju höra, eller man får ju komma tillbaka till det uttjatade citatet, writing about music is like dancing about architecture. För det är ju tyvärr för det mesta sant. Men man kan verkligen höra kemin liksom mellan June och Johnny i deras framträdande. Det är nästan magiskt faktiskt. Det är ju något speciellt när två förälskade personer sjunger tillsammans. Och då behöver det inte ens låta så himla bra, utan det räcker med att man känner gnistan liksom. Men sedan släpptes då albumet, Folsom Prison-albumet, och trots lite motstånd i början och till och med en Robert F. Kennedy som försökte censurera det, så klättrade det på listorna. Och det blev till slut en enorm succé. Både på listorna, på sålda kopior, men faktiskt också för artisten Johnny. Så nu, av många betraktades med lite mer respekt och nyfikenhet och så vidare.
Jag har faktiskt skrivit upp här att den stannade på countrylistorna i över 90 veckor.
Ja, det är
nästan 2 år.
Ja, just det. Det är nästan 2 år. Ja, det är oerhört imponerande. Det gick också, jag vet att det gick trippelplatinum, eller platina, 2003. Så det har hållit sig kvar i flera decennier också. Vilket kanske är häftigast. Om man frågar om varför det blev så framgångsrikt till Johnny själv, ja, då svarar han, citat, "I think prison songs are popular because most of us are living in one kind of little prison or another. And whether we know it or not, the words of a song about someone who is actually in prison speaks for a lot of us who might appear not to be, but really are." När Johnny satt på nyårsafton 1968 och summerade det år som hade gått, så kunde han inte hitta ett bra sätt att kategorisera året på. Hade det varit ett bra år? Eller han hade ju liksom trots allt haft sitt mest framgångsrika, men karriärsmässiga år hittills. Men samtidigt hade Luther Perkins, en av hans mest trogna och långvariga vänner, somnat med cigarett i handen och brunnit inne. Och på Luthers begravning ska Johnny ha sagt att det kändes som att en del av honom själv hade försvunnit i och med dödsbeskedet. Han hade också varit inne i ett allvarligt missbruk. Men å andra sidan hade något till hans person adderats när han gifte sig med June. Efter att ha friat till henne på scen. Och det var helt enkelt en kittel fylld av alla möjliga känslor. Året hade varit fantastiskt, men fruktansvärt på samma gång. Men i och med det nya året skulle något alldeles fundamentalt ske i Johnnys liv också. Han skulle för första gången på många, många år trappa ner på missbruket. Och det dröjde inte lång tid förrän man kunde se personlighetsförändringarna. På grund av att det var så lyckat med Folsom Prison-albumet valde han också att göra ett album på St. Quentin 1969. Och trots att många kände att det var betydligt sämre än livealbumet på Folsom Prison, blev det också oerhört hyllat. För om vi ska vara ärliga kan ett album vara hälften så bra som Folsom Prison-albumet då, men fortfarande vara otroligt. Och det gick platinum i Sverige, där St. Quentin, en av länderna som det sålde allra bäst i faktiskt. Med över, jag tror det var 130 000 sålda kopior i Sverige. Och det är ju exempelvis mer sålda kopior än i Storbritannien och i Kanada. Men den gick förstås också trippelplaterna i USA med 3 miljoner sålda kopior. Alltså, och det är så mycket mer än vad man kan tro. Det är inte 3 miljoner streams på Spotify, det är 3 miljoner sålda fysiska kopior i butiker. Och efter succén och hans nästan på nytt födelse, vad skulle komma här näst egentligen för Johnny? Han är ju en av de artisterna som faktiskt är artister. Det går ju en tydlig linje i hans karriär mellan hans artisteri och framgång. Ju mer framgångsrik han blir, desto mer vill han utforska nya medier och göra skillnad i världen. Något som är mer unikt än man kan tro. Svaret på frågan var ett tv-program. Han hade blivit uppraggad av ABC som var helt övertygade om att Johnny kunde föra vidare den självklara auran och karisman som han hade på fängelsealbumet till tv då. Så de gav honom ett entimmesprogram en gång i veckan på bästa sändningstid. Visst, en chansning, men inte mer än något annat program egentligen. Och allt skulle sändas från Nashville och Johnny skulle i princip få fria tyglar att göra vad han ville. Johnny sa själv innan något program hade sänds egentligen att han aldrig verkligen gillat tv. Men nu skulle han tvinga sig själv att älska det. Och han, ja men om han ändå skulle behöva jobba med det varje dag fanns det ju inget annat val egentligen. Och för den som är intresserad, och egentligen ett stort tack till den personen som har haft orken att ladda upp alla de här avsnitten på YouTube. Det är en guldgruva, så de går att se många av dem. Men om man vill se alla så, ja, för de som vet hur man letar så vet ni nog hur man skulle kunna få tag i dem. Och eftersom vi hade alla program enkelt till hands bestämde jag och Karin oss i fredags för att sätta oss ner och hemma hos mig och titta igenom, inte alla avsnitt men de som kändes roligast med gästerna. Och nu talar jag för dig, Karin, men vi ångrade oss ju inte.
Nej, verkligen inte. Och
det lät inte övertygande, Karin.
Nej, nej, men alla som... Nej, men ärligt talat, jag tyckte om det. Det var... Eftersom det var 1969 som det spelades in så förberedde jag mig på ett program i samma hastighet som den stora älgjakten.
Jo, det sa du.
Men jag fick faktiskt uppleva en säsong som jag tror hade hållit ännu idag.
Oj.
Och då är jag faktiskt uppriktig.
Mm-hmm. Precis, ja, men jag kan bara instämma. Vi tänkte därför gå igenom några avsnitt, i alla fall två, för att påvisa hur de var upplagda och ja, men vad de gjorde som var så bra och inte minst unikt för dess tid. Grejen är att jag vill gärna ta upp hela program för det här är faktiskt en så fundamental del i hans karriär. Jonnys tv-show ändrade hans image på så många plan, bland så många, utbrett över hela landet. Men först skulle jag bara vilja förklara lite mer kontext. För en av de mest avgörande sakerna är förstås att Jonny vid åren 1969 och framåt under programmets gång var helt nykter. De flesta kunde inte tro sina ögon eftersom Jonny alltid, ja, men så fort det blev lite stressigt, hade tagit upp tablettasken. Men nu då höll han sig nykter och detta märks verkligen. För han känns skarp, han känns fokuserad, kreativ och på grund av att han hade så mycket kreativ liksom, frihet så blev upplägget, vågar jag säga, revolutionerande. Och jag säger revolutionerande av två anledningar egentligen. Att det var 85% musik av alla genrer. Och två då för att det kändes äkta. Det kändes som att vi var i Jonnys vardagsrum. Eller vad säger du, Karin?
Jo, men verkligen. Alltså, annars är bra tv-framträdanden svårt att verkligen fånga på tv, om du fattar vad jag
menar. Ja, alltså musikframträdanden.
Ja, det känns liksom aldrig komplett.
Nej.
Som att man bara tänker hela tiden på hur mycket bättre det hade varit om man satt där i publiken.
Ja, men det håller jag med dig om. Eller bara det faktum att det blir kommersiellt liksom. Men här var det inte så riktigt. För att en sak som också känns självklar på Jonnys program är att de faktiskt sjunger. Det är inte heller så vanligt vid den här tiden tyvärr. Men vi kanske bara ska gå igenom några avsnitt i alla fall. För då får man en känsla av hur det såg ut. Och för er som inte lyssnar i framtiden så passa på att se alla avsnitt på YouTube innan ABC tar ner dem för copyright. Trots att det är public domain tror jag. Men de brukar ta ner saker ändå. Avsnitt 1 sändes första gången den 7 juni 1969. Alltså en månad ungefär innan Neil Armstrong satte första steget på månen. Gästerna är ju fullständigt mediokra. Jag vet inte ens om ni känner igen dem. Det är Doug Kershaw, någon som heter Joni Mitchell och någon annan som heter, jag vet, han heter Bob Dylan.
Aldrig hört.
Nej. Och avsnittet inleds med en ganska inzoomad bild på Johnny Cash som står helt själv på scen. Nästan klädd helt i svart och med en gitarr i famnen. Han spelar ett G-ackord och sen säger han "Hello, I'm Johnny Cash." Det tycker jag gör det ganska bra nu, Karin, den här imitationen.
Verkligen.
Och efter det bryter hela Ryman Auditorium ut i ett stort jubel. De går bananas. Och en av de mest fascinerande sakerna som vi två människor från framtiden ändå är dessutom hur långt och avskalat introt är. Alltså det är helt enkelt bara Johnny där som fortfarande själv på scenen drar igång ett best of medley. Han sjunger först I Walk the Line medan vi egentligen pendlar mellan två kameravinklar. En framifrån och sen en ungefär 15 meter bakifrån. Eller bakom honom då, där vi också ser den enorma publiken. Efter I Walk the Line går han liksom obemärkt över till Big River. Inte bara tar han varenda ton här och sjunger perfekt, utan han gör allt, men just det samtidigt som han ler och nästan spelar med kameran liksom.
Alltså redan vid första eller andra låten så började jag tänka i alla fall på hur sorgligt det är att detta inte görs längre. Mm-hmm. Att man inleder allt med ett 6 minuter långt sångsegment liksom. Så man inte släpper blicken en enda gång.
Men så verkligen, efter liksom ungefär 30 sekunder med Big River då som i andra låten. Då blir det liksom ett solo från den gömda orkestern för att sedan, jag tror det är 2 sekunder liksom helt tyst. Och när nästa gång sång börjar är det genom de ikoniska då trumpeterna som börjar spela i början av Ring of Fire. Och ärligt nu, alltså jag överdriver inte när jag säger det, så fick jag gåshud. För i och med det då så ställde sig publiken upp i en stående ovation medan Johnny börjar sjunga sin förmodligen största hit. Amen, någonsin i alla fall på länge. Och efter låten tar han upp 2 munspel samtidigt och börjar göra någon så här klassisk country-imitation av ett tåg som konstant färdas. Vilket egentligen utmynnar i ett långt munspel-solo från Johnny. Och jag har aldrig sett honom spela munspel ens förut. Och där måste han liksom koncentrera sig så mycket att när han utan någon missad ton är färdig kastar han bara iväg munspelen och utbrister liksom i en lättnad. Medan han börjar den mest populära låten av de alla egentligen, Folsom Prison Blues. Och om publiken gick bananas förut, hur ska man förklara dem nu då, Karin?
I trans kanske?
Ja, det var en bra förklaring.
Man hör ju liksom inte bara jubel som i vanliga fall då, utan man har ju mummel och folk som skriker ut ifrån publiken.
Mm. Ja, men som sagt, en intimitet och familjär känsla som så ofta saknas på tv. Och detta blir bara bättre när han efter låten avslutar medlet och skriker ut "Hej alla mina vänner!" Och sen så blir, det lät inte genuint, men han skriker "Hej alla mina vänner!" Och sen blir det i princip reklam. Och efter reklamavbrottet kommer Johnny ut på scen igen och introducerar nästa framträdare som poet, låtskrivare och en fantastisk människa från Kanada. Och ingen tid slösas när Johnny börjar spela Both Sides Now. Johnny Mitchell som vid denna tiden 1969 var på toppen av sin både förmåga men också karriär. Hon hade ju liksom precis släppt Clouds och skulle snart göra Blue. Och jag säger inte det, men jag säger inte att det är unikt heller, men det är väldigt kul att de inte förkortar några låtar. De låter artisterna spela alla verser, vilket är både lugnande men också kul tycker jag.
Något som inte är lika lugnande är ju när de sätter sig bredvid varandra. Va? Och Johnny sätter sig lite för nära Johnny för att man inte ska reagera liksom. Alltså han sätter sig liksom så nära att deras ben pressas mot varandra. Men, andra tider kanske.
Ja, jag har inte tänkt lika mycket som du kanske på det. Men de gör i alla fall en låt tillsammans. Och en av mina favoritlåtar, I Still Miss Someone. En av hans finaste låtar såklart. Och det är verkligen en fin bild när de sitter där på en bänk med en utomhuskuliss liksom. Och de sjunger en countrylåt där det nästan ser ut som att de sitter ute på landet i Mellanvästern. Och efter nästa reklampaus så presenterar han den karismatiska Douglas Kershaw. Inte riktigt min typ av musik, men han är en typ av fiolspelare kan man säga. Skulle nog beskriva hans stil som energisk, om inte manisk. Popifierad folkmusik. Något sånt i alla fall. Men han är dock intressant. För att när han framträder är det... Men han är en av de mest energiska och självsäkra personerna man sett. Men när han pratar i mellansnacket är han förmodligen den blygaste personen jag har sett på tv. Ja, märkligt som sagt. Men efter det får vi smak på Johnny Cash mer aktivistiska sida då. Han är ju väldigt inne i fängelser och har gjort rättssystemet till något av en hjärtefråga för honom själv vid detta laget liksom. Han ska ju flera år här arbeta aktivt för en fängelsereform. Han tar i alla fall tillfället i akt för att berätta om ett möte han hade med en dömd mördare som väntade på att bli avrättad i fängelset då. Och jag pratar Johnny Cash om att fången ska ha sagt, citat, "Man lever inte för morgondagen. Nästa vecka eller nästa år. Du lever för dagen. Och bara dagen. För det är verkligen allt du har. En dag. Man tar det en dag i taget."
Nu kanske jag blottar min okunskap. Men sedan när han presenterar en kvinnlig komiker. Så, alltså det känns ju ändå kul. För det verkar ju inte så vanligt på 60-talet.
Nej, jag håller med. Jag vet inte heller så mycket om det var vanligt. Men det känns inte som att det skulle vara så vanligt. Hon går ut på scen och börjar prata om med kontaktlinser. Det första skämtet hon drar handlar ju typ om att hon hade så dålig syn som barn att hon inte ens märkte att hon var kvinna innan hon hade fyllt 10. Och baserat på hennes akt kan man ju konstatera att viss ståuppkomik inte riktigt åldrats lika bra som musiken. Men sen kommer Dylan, hans bit då, som tyvärr inte finns med på YouTube-versionen. Men allt det är väl dokumenterat i Robert Hilburns bok The Life of Johnny Cash. Och där pratar han faktiskt, eller författaren då, om hur nervös Dylan var över att vara med. Han sa ju endast ja eftersom det var Johnny Cash som frågade. Men många av er vet också att Dylan knappt hade syns till sedan motorcykelolyckan några år tidigare. Därför då blev han förstås nervös när han skulle göra TV för miljoner tittare. Första gången Dylan gick ut för att repetera på scenen såg han att han skulle sjunga en duett med Johnny framför en målad bondgård. En målning som mer skulle sett ut som, det såg väl mer ut som bakgrunden på ett barnprogram. Då ska Dylan ha sagt ifrån. Liksom. Han sa uppriktigt att han skulle bli utskrattad och att hans rykte skulle skadas om han framträdde framför en sån bild. Så de lyssnade och fick välja en tråkig stenvägg istället. Och sen körde de några låtar tillsammans och efter framträdandet då med Johnny så gav de Dylan en stående ovation. Och, kunde inte publiken sluta skrika hans namn liksom. De höll på och verkade inte sluta förrän de fick Dylan upp på scen igen. Så Johnny sprang in bakom scenen för att övertala honom att komma ut. Och Dylan vägrade först att komma ut igen. Men Johnny lyckades efter lång, lång tid att få honom att komma ut igen på scen. Och avsnittet avslutas med att Johnny tillsammans med resten av ensemblen då, inklusive Perkins och The Carter Family, sjunger Will the Circle Be Unbroken. Och det blir inte mycket bättre än så här. Jag ser att vi blir lite långa och så, men jag vill ändå visa ett till avsnitt i alla fall som är en av de bästa. Eller, nu ska vi väl, vi kollade bara på två avsnitt. Vi har bara det. Men, och det är avsnitt 5 helt enkelt. Avsnitt 5 börjar sedvanligt med en inzoomning på Johnny Cash själv. På scen som välkomnar alla tittare till Music City USA, alltså Nashville. Han presenterar dagens gäster, som i detta fallet är Jenny C. Reilly, Glen Campbell och Joe Tex. Och sedan efter med reklampausen presenteras Jenny C. Reilly som gör en låt själv. För att sedan göra en duett med Johnny. Och duetten är helt klart improviserad, men kemin mellan dem gör uppträdandet mer som ett skådespel än ett musikframträdande.
Sedan kommer ju Joe Tex in och höjer tempot med 80%.
Det kan man säga. Johnny presenterar Joe som dynamisk och det är han ju verkligen. Kommer in och går i spagat och dansar, men det är inte riktigt det jag vill fokusera på. Visst, Joe Tex är bra, men lite senare kommer alltså Glen Campbell in och gör ett soloframträdande. Och jag älskar ju Glen. Så det är speciellt för mig kanske. Men när han gjort klart sin låt gör Johnny entré och sätter sig på en bänk tillsammans med Glen. Och här kommer just det som gör programmet speciellt. Varför vi egentligen tar upp det. De pratar enkelt med varandra liksom. Drar några skämt för att sedan gå in i ett spelfullt medley där varannan låt till Johnnys och varannan låt till Glens. Detta samtidigt som det är en avslappnad, lekfull stämning. Vi har lika gärna kunnat sitta och är runt en brasa. Och detta är väl till stor del på grund av Johnnys förmåga att anpassa sig till många olika personer. Han blir som en kameleont som tar sig an alla personer annorlunda, men fortfarande liksom autentiskt. Avsnittet då avslutas med en duett mellan Johnny och June som gör Jackson. Och efter första säsongen 1969 fick han enormt mycket lovord. Ändå visade Johnny att han ville ha ännu mer av liksom den autenticitet som han hade pratat om. Eller vi pratade om i avsnitt 5. TV-bolaget hade i princip tvingat dem att ha artister från alla håll och kanter. Från gospel till country till rock och folkmusik. Men Johnny ville öka mängden riktiga countryartister. Han ville ha med dem som varit med och fört genren vidare, pionjärerna.
Men alltså, hur såg hans tittarsiffror ut under denna tiden?
Ja, det är en bra fråga. En som jag inte hoppades att du skulle ställa, Karin. Jag har ju försökt att hitta exakta siffror men inte riktigt lyckats. Men från olika källor har jag ändå förstått att det låg där uppe bland mångmiljonerna. Men andra säsongen som började att sändas 1970 gav honom ännu mer framgång faktiskt. Det är minst sagt fascinerande hur han hade lyckats fixa sitt rykte liksom på så kort tid genom att hålla sig nykter och sluta samman musikscenen varje vecka. Ja, men han hade lyckats bli folkkär. Så mycket faktiskt att han fick en inbjudan av Richard Nixon 1970 att uppträda i Vita huset. Något han, trots Vietnamkriget och kontroverserna, accepterade. Jag tror det finns en bra dokumentär om just detta mötet på Netflix om man skulle vilja se vidare. Men det blev bara två säsonger. Den tredje skulle sändas egentligen. Det hade blivit förnyad, men sen under 1971 dippade siffrorna så mycket att det skulle inte bli finansiellt försvarsbart att fortsätta. Och detta var förmodligen inte ett resultat av att kvaliteten försämrades, utan helt enkelt på grund av att konceptet blev utdaterat. Allt bra kan inte fortsätta för alltid. Johnny Cash var i en unik position under början av 70-talet. Det är sällan en artist blir så populär och i princip folkkär liksom under en period där man knappt släpper en hitlåt. För om vi ska vara ärliga hade inte Johnny haft en stor hit på många år vid detta laget. Och i och med hans nyfödde son John Carter Cash så såg han ut att fokusera mer på familjelivet än karriären. Han började också bli mer religiös. Och i samband med detta började till och med skivbolaget Columbia uttrycka sin frustration och sa uppriktigt att de hellre ser honom i ett fängelse än i kyrkan. Men Johnny gjorde som han själv ville. För första gången, kanske någonsin, skulle han få chansen att vara fullt närvarande med familjen. Och även hans bonusdöttrar visade han princip lika mycket kärlek till som hans egna barn. Ja, men det blev under början av 70-talet hans chans att ta igen över 15 år av frånvaro. Österåkeranstalten ligger ungefär 3 mil nordväst om Stockholm. Det är en sluten kriminalvårdsanstalt som öppnade under slutet av 60-talet. Här satt bara män som var dömda för långa fängelsestraff, såsom våldsbrott och narkotikabrott. Anstalten var inte mer än några år gammal när ett rykte en dag började spridas i matsalen. En av de intagna hade fått höra att ett tämligen ifrågasättbart rykte om att ingen mindre än Johnny Cash skulle komma och göra en konsert på anstalten. Och nu spekulerar jag bara, men jag hade kunnat tänka mig att de flesta som fick höra detta fick sig ett gott skratt. För visst hade Johnny nyligen släppt 2 enorma fängelsealbum, men det fanns ingen tänkbar anledning till varför han skulle få för sig att komma till en anstalt i Sverige under det kallaste höstmörkret. Men ryktet var alltså helt sant. Och jag får nog säga att det är denna podcastens främsta Sverigekoppling hittills. Och jag tror att du håller med, Karin. För att Johnny Cash var mitt i en Europaturné under denna tiden och fick höra om hur den svenska kriminalvården var unik. Att den var nytänkande och liberal. Helt olik den i Amerika. Och detta var i just den period som han varit mest aktivt engagerad i amerikansk fängelsereformer liksom, och hade blivit något av en talesperson för problem inom kriminalvården. Och i och med att han hade fått ett intresse för den svenska kriminalvården så såg advokaten Olof Arvidsson chansen att han föreslog helt enkelt att Johnny skulle komma till Sverige. Och likt hans konsert då på Folsom och San Quentin spela in ett livealbum för att rikta ett strålkastarljus på Sverige då. Och varför inte, tänkte Johnny. Så det blev till slut verklighet. Med hjälp av Sveriges Radio skulle konserten spelas in och det finns en del intressanta anekdoter från till exempel då dokumentären Johnny Cash på Österåker, gjord av Jag var där, heter de. Och där det bland annat då berättas om hur inspelningsbussen behövde förhålla sig till alla liksom fängelseregler. Bland annat pratade Göte Nilsson, en inspelningstekniker som var där då, om hur vakterna var väldigt oroliga över att fångarna skulle försöka fly när de tog in bussen på tomten. Och hur det stora problemet egentligen uppstod när de skulle få in sändningskablarna till fängelset. För en av kablarna var säkert över 12 cm i diameter och kunde inte dras under någon dörr exempelvis. Och självklart kunde man inte lämna en dörr öppen för flyktrisken var för stor. Så det som en av väktarna, Bertil, berättar i dokumentären är att man till slut kom på att man kunde använda sig av ventilationssystemet. Så man skruvade bort ventil- eller ventilationsluckorna för att dra kablar mellan scenen och innergården där bussen stod. Men under hela tiden som luckan var öppnad så behövde minst en vårdare stå och vakta. Så att ingen av de intagna då skulle få för sig att krypa ut genom ventilationssystemet. För Österåker var en av Sveriges tuffaste anstalter. Det benämns ofta som typ systeranstalt till Kumla. Ja, men, som öppnade då några år tidigare. Men sedan var det då dags för Johnny att inträda scenen den 3 oktober 1972. Och i inspelningen hör man när alla fångar och vakter ska tilläggas skriker och applåderar. Man får ändå ge dem en stor eloge för att de låter som lika många som liksom Folsom Street Prison som var 2000 trots sitt numerära underläge. Kanske det mest imponerande från Cash var de svenska fraserna han lyckades slänga sig med som kan höras genom hela albumet. Tack mina vänner, säger han flera gånger och någon gång sen, hoppas ni tycker om vår musik. Och albumet har 24 låtar, vilket är betydligt fler än exempelvis Sam Quinn-albumet. Och mitt favoritspår kan inte vara något annat egentligen än spår nummer, jag tror det är 4. För då spelar Johnny låten Sam Quinn. Men han byter alltså ut Sam Quinn mot Österåker då. Så texten blir smått absurd, men ganska rolig. Han sjunger liksom Österåker, you've been a living hell to me. Och sen, you've gotten me since 1963. Och där borde Johnny få en rejäl tillsägning för att 1963 så var inte ens tanken på anstalten född. Och denna spelningen är ju inte unik på grund av att det är liksom ett livealbum från Sverige. För det finns det gott. Men det är en blandning mellan det oväntade och det verkligt absurda i att Johnny, mitt under en av hans absolut mest framgångsrika perioder, uppträdde framför några fångar på en ort jag inte ens hade hört talas om. Ja, men om det inte var för den här konserten liksom.
Kanske var du som är obildad, Arvid.
Ja, men så kanske det. Men Johnny fortsatte i alla fall att turnera i Europa och hela världen egentligen efter detta. Och skulle hålla på så ett tag under sitt nya smeknamn som han anammat också. Mannen i svart.
Varför kallade han sig så egentligen?
Ja, han fick ju först smeknamnet efter att han har... jag tror det var för att han bar svart väldigt ofta. Men han anammade ännu mer när det blev etablerat. Han sa själv att han bar svart eftersom han ville lyfta fram de fattiga och de hungriga i världen. Speciellt nu mitt i Vietnamkriget och så vidare, protesterna. Men då valde han att lysa ännu en strålkastare på, citat... De som blivit förrådda av ålder och droger. Men som jag sa, 70-talet var enkelt. Det var nyktert, det var religiöst och familjevänligt. Johnny gjorde ett tappert försök att rädda sin relation med sina döttrar som han lämnat med Vivian i Kalifornien. Men när tiden gick och åren gick och inkomstkällorna började att täppas igen och Johnnys karriär började att halta, ja, då började han sträcka sig efter tabletterna igen. Han skulle vid slutet av 70-talet ännu en gång falla in i ett missbruk. Denna gången skulle han förstöra flera relationer med personer som var honom närmast. Det började egentligen med att han sparkade managers och folk i bandet för småsaker. Fick raseriutbrott och sparkade till och med Junes systrar. Och på tal om June så var han både otrogen men också så personligt förändrade att de nästan skilde sig. Det var också som att han i sitt missbruk ville bli påkommen. Ja, men, för han var ju liksom otrogen med en kvinna i deras turnerande entourage. Han hade liksom telefonsex med henne samtidigt som June, ja, men, upptäckte det genom, ja, men, enkelt genom att lyfta på luren och höra deras lina på telefonen. Det var helt enkelt ett mörkt molntäcke som spred sig över Johnnys livshimmel vid denna tiden. Och när vi väl är inne på 80-talet blev han 50 år gammal och visste om att han var sedd som en mer traditionell countrysångare. Lite av en föredetting. Det var också runt om den här perioden som han uttryckt att han, citat, förstod att han var illa ute när han försökte låta mer och mer som Johnny Cash varje konsert. Slutcitat. Men det skulle komma någon slags räddning till slut. För det var ju trots allt så att Johnny hade varit en av dem som verkligen populariserat den vid 80-talet utpräglade outlaw country subgenren. Redan 1963 när Ring of Fire hade kommit ut hade han inspirerat andra att föra genren liksom vidare.
Men,
och, ja.
Men vad menas egentligen med outlaw country?
Ja, det är simpelt förklarat, utöver liksom de vanliga countryljuden. Så är det liksom fler traditionella västernljud härstammat från den amerikanska västern, främst Texas, Arizona, New Mexico och så vidare. Och under den tiden som Johnny släppt genren och gått till Bibeln istället under 70-talet hade hans arv gått till andra, såsom Willie Nelson, Roger Miller, Ray Price, Kris Kristofferson och inte minst då Waylon Jennings. Men runt om 80-talet, där vi är i Johnnys historia nu, var genren i princip döende. Den hade en kort men intensiv levnadsperiod. Men en sak skulle hålla den under en konstgjord andning under mitten av 80-talet. Och vad då, kanske ni undrar? Ni kanske inte undrar det, för de flesta vet nog. Men vid 1984 bjöd Johnny in de tre främsta som hade tagit efter hans arv inom genren. Det var alltså Waylon Jennings, Willie Nelson och Kris Kristofferson som skulle hjälpa till att spela in någon slags julspecial i ett annat bergigt land, nämligen Schweiz. Och Johnny hade träffat alla flera gånger förutom Willie Nelson. Men nu, när de träffades, inträffade något lite speciellt. De insåg att alla kompletterade varandra musikaliskt. När de satt där i en hotellsvit på kvällarna och spelade liksom. De hade roligt och började till och med skoja med varandra om att göra ett album. Det är ju nästan som att fria till någon första månaden av en ny relation. Men det som först var ett skämt blev relativt fort mer av en uppriktig idé. Ja, men varför inte? Jag tror att det var den otroligt talangfulla Marty Stewart som, när alla träffades igen i Nashville, fick idén om att de alla fyra då skulle spela in låten Highwaymen, som var en gammal klassiker. De kunde, menade Stewart då, ta en vers var och på så sätt förhöja budskapet till låten. Ingen dum idé, tänkte de andra. För visst kunde det bli så med Outlaw-auran, att de fyra olika verserna kunde symbolisera fyra olika karaktärer. Fyra röster som alla var unika, men på samma låt. Och så blev det också. Och härifrån gick det ganska snabbt, för de släppte alltså låten tillsammans med nio andra 1985. Och bara några månader senare stod de liksom framför 80 000 personer på Farm Aid. En sak jag gillar med The Highwaymen är att att det inte finns någon egentligen agenda. De tar allt som det kommer. De verkar ha roligt tillsammans. Syftet var att spela in skivan, inte att sälja den. Och även fast om låten Highwaymen blev den absolut största hiten, var också låtar som American Remains, Silver Stallion och min favorit då, Ghost Riders in the Sky. Och de blev alltså stora succéer, vilket var tämligen ovanligt så här dags i Johnnys karriär. Men kort efter albumet med The Highwaymen gick det ännu en gång utför. Han började ta fler piller, förmodligen för att orka med sina då världsturnéer. Men det var inte det värsta. För under allt missbruk och trötthet för resandet låg något mycket värre. En kropp som sa ifrån. Johnny var en annalkande hälsokatastrof som behövde professionell hjälp. Han verkar ha undvikit så mycket han kunde liksom 1986 och 1987. Men när väl 1988 kom och han såg sin goda vän exempelvis Roy Orbison dö i en hjärtattack och sedan besöka Waylon Jennings då, som överlevt en hjärtattack själv på sjukhuset, ja, men då förstod han att han förmodligen skulle gå samma hemska framtid i möte som han inte tog. Ja, men om man inte tog läkarens råd och sökte hjälp på riktigt.
Och Johnny Cash skulle ju genomgå hjärtkirurgi den 19 december 1988. En kranskärlsoperation.
Ja, men precis. Eller i folkmun. Liksom en bypass-operation. Och efter det såg faktiskt saker ut att bli bättre. I alla fall för Johnny. Något år senare, efter en kort världsturné, så checkade han in på rehab efter att... Ja, men efter det verkade det ändå gått ganska bra igen. Vad ska vi säga? Något år i alla fall. Men som vanligt lyckades inte Johnny hålla sig från tabletterna. Han genomförde under början av 90-talet en mängd operationer av olika slag. Det som hedrar honom är att han aldrig får för sig att bara lägga av med karriären. Jag kan också tänka mig att det är en för stor del av honom själv i detta laget. Han förstod att han skulle, ja, men trots de rasande försäljningssiffrorna och ekonomiska problemen, spela in i döden. Hans karriär hamnade såklart i ett nytt stadie som han fick acceptera. Istället för att vara huvudperson själv skulle han se andra, ja, men stora populära band göra hans låtar istället. Exempelvis gjorde Mark Riley och John Longford ett album med Johnnys låtar som under tidigt 90-tal var mycket lyckat liksom. Men ännu en gång så var Johnny liksom i skuggan av det. Mer som en museumpjäs. Samma känsla finns ju på en låt han fick göra på U2s album, Suropa tror jag det heter. Där han sjunger The Wanderer på sista spåret. Och där känns det mer som att han är med för nöjets skull. För det hippa liksom med att ha Johnny Cash på sista spåret. Det blir som liksom en trofé. Och vid detta laget hade Johnny också bytt ut konserthallarna till liksom middagsscenerna. Han framträdde på restauranger eller country-event i småstäder. Han var likt hur en gammal slagerstjärna skulle göra liksom i Sverige. Knappt folkparker, mer släp på små torg. Och det blev nästan sorgligt att se på. Det amerikanska samhället hade ju på något sätt lyckats glömma bort honom vid 1993 ungefär. Men som jag sagt många gånger förut nu så var hans liv mer om en periodalbana. När det gick dåligt skulle det också vända och precis när det vände kunde han falla in i mörkret igen. Så det fanns kanske något kvar för Johnny att ge. När en producent har genrerna hiphop, alternativ rock, heavy metal och country listade på Wikipedia så höjer man ju på ögonbrynen. Speciellt när en lite annorlunda judisk ung man från Long Beach börjar få uppmärksamhet på 80-talet. Rick Rubin, som hade en tämligen kort musikkarriär själv, kom under sin universitetstid på tidigt 80-tal att grunda en av dem. Mest fundamentala hiphop-skivbolagen någonsin, Def Jam Recordings, eller Records. Han hade under sina sena tonår förälskat sig i den nya hiphop-scenen och ville vara en del av den. Och med stor ihärdighet började han också göra allt för att utvecklas, hitta nya artister och under det årtiondet som var 80-talet lyckades han göra just det. Utveckla inte bara nya artister utan också hela genren egentligen. Rick Rubin var ett unikum i producentvärlden. Det finns ett klassiskt citat från Pharrell Williams, en av hiphopens superproducenter som var ung vid tiden Rick Rubin började släppa skivor och som satt i sitt pojkrum i Virginia och blev helt förvirrad. What the fuck is this, skulle han ha sagt. Och inte på ett negativt sätt då, utan mer för att det var ett helt nytt sound. Grejen med Rick Rubin är att han, som man säger i 60 Minutes förra året, kan liksom inte spela några instrument. Han kan absolut inte navigera en ljudpanel. Han har ingen teknisk förmåga och han kan liksom ingenting faktiskt om musik.
Vad i hela friden gör han som en producent då?
Ja, men precis. Det är ju det man kan tänka. Och enligt honom själv så är det väldigt simpelt egentligen. Han vet vad han gillar och vad han inte gillar. I samma intervju får han också frågan, alltså 60 Minutes då, vad han faktiskt får betalt för liksom. Och då svarar han ganska enkelt. Han säger, det är självsäkerheten i liksom hans musiksmak och hans förmåga att uttrycka vad han faktiskt känner. Och detta, säger han själv, har visat sig hjälpt många av artisterna han har arbetat med. Ja, han är helt klart en intressant person. Speciellt eftersom han utöver sin briljans klär sig som en gammal guru och lever det mest minimalistiska liv man har sett nästan. Han ter sig lite annorlunda men verkar samtidigt inte vara flummig utan, ja men, som hans yttre kanske bidrar utan faktiskt helt kristallklar. En av de skarpaste inom branschen förmodligen. Detta då med självförtroende och att det är ett lugn. Ja, då kan man förstå varför han lyckats och artister kommer, ja, men känner sig säkra i hans närhet. Och varför pratar jag om Rick Rubin helt plötsligt i ett avsnitt om Johnny Cash? Jo, han skulle bli pusselbiten som saknades i Johnny Cash karriär. Jag kan inte spela upp något från intervjun som han gjorde med 60 Minutes eftersom CBS är en av de, ja, men, striktaste bolagen i världen. Men jag ska citera vad han svarade i samma intervju. När han fick frågan om hur det var att arbeta med Johnny Cash. Citat. He knew a lot. He was also a big reader and a history buff. He knew tremendous amounts about music and was just an interesting, beautiful and quiet, shy person. Slutcitat. Och här senare går han in på hur det, ja, men kom att, hur han kom att arbeta då med Johnny. Citat. It started more from a process perspective of I've been having a lot of success doing the things I'm doing with these young artists. And I thought, okay, who is the best grown up artist that I can think of who maybe is not doing their best work at the moment? And the first person I thought about was Johnny Cash. Ja, så började allting egentligen. Och när Johnny fick reda på intresset blev han skeptisk egentligen. Liksom en nästan helt enbart lite märklig ung hiphopproducent ville träffas och kanske arbeta tillsammans. Men eftersom Johnny var i den mörka perioden var i tänkte han, varför inte? Och så började det. Johnny bjöd in Rick Rubin att besöka honom efter ett gig på en klubb och Johnny berättade själv om hur hans första intryck var typ, vad i helvete är detta för något? För det fanns liksom inget internet riktigt under denna tiden. Så man kunde liksom inte bildgoogla honom. Johnny visste inte att den unga mannen som skulle komma skulle se ut som en, citat, ultimate hippie, som han sa. Skallig på toppen liksom, med resten av huvudet och ansiktet fyllt av så många hår att det aldrig verkade sluta liksom. Han hade aldrig rakat sig, tänkte Johnny. Men de började ändå prata. Rick Rubin föreslog att, ja, han skulle skriva på för hans nya bolag American Recordings eftersom han hade blivit släppt av ännu ett skivbolag, alltså Johnny. Och Rick Rubin sa att, ja, men vårt första steg ska vara att bygga upp ditt självförtroende. I intervjun med 60 Minutes berättar Rick att han uppriktigt frågade Johnny om han, ja, men kunde komma över till hans hus med sin gitarr och spela honom hans favoritlåtar. Och därifrån kunde de fortsätta arbetet. Rick ville inte att Johnny skulle spela med sina största hits till exempel. Bara de låtarna som betydde mest för honom. Om det nu var gospel, Elvis eller hårdrock. Bara så de kunde, citat, mötas i mitten, slutcitat. Finna en plats rent musikaliskt där de kunde mötas och utgå ifrån.
Möttes de då?
Minst sagt. Alltså Rick hade ju knappt hört låtarna som Johnny spelade och det blev en av de mest speciella och fina händelserna i Ricks liv i alla fall. Och när de väl i ett lugnt tempo började spela in några låtar, ja, då kom den speciella Rick Rubin-magin fram. Metoden med att hålla det informellt och, ja, men enkelt hade lyckats. Genom att spela in Ricks vardagsrum med, ja, men spela in i Ricks vardagsrum med två koppar kaffe och Johnny med liksom hans egna gitarr hade gjort att Johnny började spela låtar som han annars aldrig vågat visa upp. Exempelvis Drive On, en låt som han skrev några år tidigare som han hade, ja, men, svårt att visa någon, för det var ganska känsligt ämne. Låten tog ju upp liksom de vänner till Johnny som hade men för livet efter Vietnamkriget, men nu då i detta sammanhanget, ja, men då fungerade det helt plötsligt perfekt. Samtidigt som Johnny kom med många låtar ville ändå Rick ha något att säga till om. Alltså han förstod att Johnny hade haft full kontroll i många år och på så sätt alienerat stora delar av den unga publiken. Och när jag säger unga publiken, då pratar jag inte om 20-åringar, men alla som inte var Johnnys egen ålder, kan man säga. Rick började leta efter alternativ. Han skickade låtar till Johnny. Hur låter detta? Vad tror du om detta? Han brände ju CD-skivor liksom för att skicka fram och tillbaka. Och, ja, men det blev en process där båda kände att de hade kontroll och gjorde något nytt helt enkelt. Och
vilka var några av de låtarna som Rick Rubin föreslog då?
Ja, bland annat var det ju, eller han ville att Johnny skulle göra en Neil Young-låt, vet jag. Ganska känd, jag tror det var Heart of Gold. Men det finns också såklart ett kändare exempel. Det är antagligen det du syftar på, Karin. Det de flesta av oss nog tänker på från denna eran. Och det är ju såklart Hurt. Här pratar han om låten i en podcast med Lex Friedman 2022.
The reason we chose the song was because of the lyrics, purely about the lyrics. And at that point in time, both Johnny and I would send each other songs of possible ideas to record. And that was one that I sent him, and he didn't respond to initially. I would send him, at that time we would burn CDs, and I would send him like CD of 20 songs or 25 songs. and he would send them to me.
You burn a CD for Johnny Cash, and you send him of different songs.
Of like songs to consider recording.
Yeah.
and we would send these back and forth. And then that I had Hurt on one of the ones that I sent him, and he didn't respond. And usually if he didn't respond, we didn't go back to it, you know. Yeah. And that one, I remember I sent it again, and I put it first on the next CD. And when we spoke about when he listened to the CD again, he didn't respond. I said, check out that first song, and I really feel like that one could be good.
What did you see in that song?
It's the lyrics.
Because I feel like nobody... There's very few people in the world that would see these lyrics in Johnny Cash's mouth and think this is a good idea, including Trent Reznor.
Yeah. I know that Trent had trepidations in the beginning. But if you listen to the words, if you forget the music, and if you forget what Nine Inch Nails sounds like, and you just read it like a poem, and then you imagine a 70-year-old man reading these lyrics, it'll be profound. It's profound.
Ja, det är helt sant det han pratar om. Det blir något extra. Speciellt eftersom just när de spelade in den här låten blev Johnnys hälsa sämre med dagen. Han blev uppenbart sämre utifrån också. Det kunde liksom ses på honom. Men de lyckades träffas i Rick Rubins hem igen och spela in just den här låten. Jag tycker också att Rick har beskrivit varför just låten Hurt fungerade så bra. För det är ju en låt om ånger. Frågan ställs ju öppet. Vad har jag blivit för person? Rick pratar om hur när en 20-åring sjunger det. Som originallåten till exempel. Eller 20-25-åring liksom. Jag vet inte hur gammal de egentligen var. Men då känns det visst ärligt liksom. Alltså det kan man gå med på. Men trots att man ångrar mycket så vet man fortfarande att 20-25-åringen har hela livet att reparera skadan på. Det kommer liksom att lösa sig till slut. Men när Johnny sjunger det som 70-åring med den innerliga rösten och intima känslan som uppstår på låten, ja då är det verkligen brutalt. Det är hemskt, det är vackert liksom. Det är allt på samma gång. Samarbetet med Rick Rubin skulle bli en av höjdpunkterna i Johnnys karriär, ska han ha sagt själv också. Och nu har jag hoppat lite fram med låten Hurt för att det första albumet de gjorde släpptes 94 och det togs emot med öppna armar egentligen. Det blev en succé, speciellt i jämförelse med allt annat han har gjort senaste åren. Och den vann en Grammy för bästa folkalbum året efter. Och det är den enda, men det enda misstaget han gjorde var förmodligen att eller just det, att han fortsatte turnera i och med framgången med Rick Rubin. För han var inte skickad att göra det egentligen. Han hade svårt att sjunga vissa kvällar. Det finns exempel där han liksom nästan kollapsar på scen. Tappar gitarrer och så vidare. Så det såg verkligen inte bra ut. Och nu när vi går vidare in på 2000-talet så är fortfarande Johnny på topplistorna. Ja, men ändå trots allt. Men hans fru June då, som länge också handskats med ett drogmissbruk själv, blev sjukare. Hon hade haft problem med hjärtat och efter hjärtoperationen och rehab så blev det helt enkelt för mycket för henne. Den 9 maj 2003 stannade hennes hjärta och hon blev förklarad hjärndöd. Och Johnny satt i flera dagar i sängen bredvid henne på intensivvårdsavdelningen och man hoppades att hon skulle vakna upp. Det var nu liksom en maskin som höll henne vid liv istället för hennes egna kropp. Doktorerna förklarade för Johnny att hon aldrig skulle vakna, men Johnny bara satt där och vägrade att lyssna på dem. Han hoppades på ett mirakel. Men den 15 maj hade till och med Johnny insett att, ja, men vad som skulle hända. Och det sista stunden innan man stängde av maskinen som höll June vid liv samlades hennes närmaste, inklusive Johnny, syskon och barn och barnbarn för att sjunga salmen O Come Angel Band. Den går så här: I've almost gained my heavenly home, my spirit loudly sings. The holy ones, behold they come, I hear the sound of wings. O come, angel band. Och så sjöng de medan June Carter Cash gick ur världen. 4 månader senare samlades Johnnys barn runt hans sjukhussäng i Nashville. Diabetesen hade gjort honom obenägen att gå, samtidigt som hans kropp då hade slutat att fungera. Och alla barn sa adjö till sin far Johnny Cash för sista gången. Den 12 september 2003, vid 71 års ålder, fick Johnny äntligen, ja, men välja den ljusa vägen som hans bror Jack hade beskrivit vid sin sjukbädd i Arkansas. Äntligen fick han höra änglarna sjunga som, ja, men de änglarna bara Jack hade hört på sin dödsbädd. Äntligen var de återförenade. Och utan smärta. Kanske var låten och musikvideon till Hurt den perfekta epilogen i Johnny Cash liv. Han var mycket, han var låg, han var bokstavligt talat hög, men han var också konstant. Det artisteri han utförde var inte, ja, men för någon annan än han själv. När han sjöng om hur urbefolkningen hade blivit bortförda till reservat, då gjorde han det på deras bevåg, visst, men alltid för hans egen skull. När han stod framför 2000 fångar på Folsom Prison eller på Österåker gav han ett ljus till vardagen av de intagna, men gjorde denna spelningen för sig själv. Och det här säger jag inte för att Johnny Cash var en självisk person, utan det jag försöker förklara är att han aldrig gjorde låtar för någon annan när han hade slagit igenom, ja, men, och fått sina stora hits under den nya rockscenen och kunde tjäna miljoner på nästa album. Ja, men då gick han direkt till att spela in finansiellt, ja, men, oförsvarbara gospelalbum liksom. Och allt det var för sin egen skull, för sitt eget artisteri. Han skrev sina egna låtar när han kunde och är förmodligen en av de mest, eller en av våra största artister som ofta underskattas rent lyriskt. Han är ju där uppe bland de största. Efter Johnnys död sa Bob Dylan det följande. Citat: Johnny var och är poolstjärnan. Du kan navigera ditt skepp med hjälp av honom. Den största av de största, både då som nu. Slutcitat. Johnny Cash växte upp i Arkansas, i ett land vars nationaletos är den amerikanska drömmen. Att alla, trots samhällsklass, har möjlighet att göra och bli vem de vill. Att man genom hårt arbetande och envishet alltid kan lyckas. Och för en man vars livsmål var att hylla det land som gav honom möjligheten att lyckas, trots att han var barn av den största ekonomiska krisen under hans sekel, kan man ändå säga att han förkroppsligar den amerikanska drömmen mer än någon annan person.